Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Det här är alltså...
Det här är en röst från forntiden.
Ja, verkligen.
Det är barndom.
Det är en röst direkt från barndomen.
Men visst är det det. Det är 70-talet fullständigt liksom stänker ju ifrån de här rösterna. Och det är en gammal proggrupp.
Oh, fan.
Som heter Katas döttrar.
Någonting som är så typiskt proggigt med det är just det här också. Att budskapet är långt, långt mycket viktigare. Och innehållet är långt, långt mycket viktigare än det rent musikaliska. Fastän vi är kvinnor så är vi inte rädda. Vi älskar våra ungar. That's it. Det var liksom...
Jag vill ändå faktiskt tillstå här, vilket är en stor anledning till att jag spelar upp det här klippet, är att jag tycker att det är en otrolig feeling i det.
Absolut.
Och musik är ju så stor del feeling. Och då tycker jag inte att, att det stannar vid budskapet. Utan då tycker jag att det liksom är generellt att det skapar en mysig stämning. Och ens energi.
Men var inte det tanken också?
Ja,
var inte det just så man resonerade liksom?
Och det är ju helt magiskt att de heter just Katas döttrar. Ja. Vilket ger en indikation om vilket liksom intryck den här människan har gjort.
Absolut.
Till våra dagar.
Ja. Och då pratar vi alltså om dagens huvudperson, Kata Dahlström. Mm.
Välkomna till Våra drömmars stad.
Tack.
Vi har bestämt att vi ska prata om Kata Dahlström idag.
Ja.
Kata Dahlström var en kvinna, svensk kvinna, född 1858. Och hon kom att leva ett otroligt spännande liv. Och som hon var och det hon gjorde känns märkligt modernt. Det tycker jag gör henne intressant i mina ögon.
Hon var ju en viktig röst under tidiga 1900-talet- i att driva medborgarrättsfrågor och rösträttsfrågor och även kvinnofrågan.
Ja. Mm. Hon kom att verka ju i Socialdemokratiska partiet som ju startade strax innan 1890-talet. Och där...
Hon gick väl med 1893 eller något sånt.
Ja, det gjorde hon.
Det är ju så här att det är en tid i Sverige då samhället exploderar från ett gammalt samhälle in i ett modernt samhälle under väldigt kort tid.
På 1880-talet så ersatte maskinen smeden och klasskämpen filantropen.
Mm.
Och August Strindberg, Viktor Rydberg. Mm. Så att det blev sånt kast under de där 10 åren. Så att
efter kan man säga att Kata har levt 2 liv?
Jo, det skulle man vilja säga.
Därför att det första halvan av hennes liv var ju ändå ganska traditionellt.
Mm.
Utifrån,
men uppväxtåren.
Borgerlig idé och ur ett kvinnligt perspektiv på den tiden också.
Absolut, och hon var ju en, när hon var barn och ungdom och det man läser om det. Då var hon ju en tjej som tänkte, som vi gjorde när vi var små, som alla har gjort, att men hon var ju märklig för att hon var en...
Men hur tänkte alla när vi var små?
Nej, att det och vad vackert det är om man skriver dikter och man är liksom lite sprittande. Men hon var sprittande på ett sätt som var ovanligt.
Ja, men jag har förstått att hon faktiskt var lite något av en bråkstake redan som
man säger. Alltså hon
beskriver Punkung,
ju, ja, men hon beskriver ju sig själv som ett säräget barn, ful med stora bruna ögon och linvitt hår, egendomlig och tvär på samma gång som ofruvägen och yster, har hon.
Det är en sak att hon skriver det, men att jungfrurna, alltså barnflickorna, tyckte hon var en ful barnunge och egensinnigt trotsig och vild. Det är ju värre att smälta än sina egna tankar. Men hon klarade av det. Hon
tog. Jag kan livligt föreställa mig just den här lilla människan framför mig. Och det, för mig är det här liksom någon sorts Astrid Lindgren unge på nivå med Kajsa Kavat eller någon Lotta på Bråkmakargatan. Lite blandat. Ja,
hon blev ju relegerad, va?
Ja, det blev hon. I Örebro när hon... Hon var ju född alltså i fina familjen.
Ja, på gods utanför Kalmar.
Absolut. Och sen så kom hon upp till pappan, kallades Kopparkungen. Mm. Och han investerade, han var helt enkelt en...
Johan Oskar, va?
Ja, Karlberg. Och han gjorde dealar och affärer med de här göteborgarna, Dixon och dem.
Mm.
Och som var ju skeppsredare och motsvarande skottarna i som sen blev baggbölarna. Alltså de som åkte upp så högt upp som till Umeå och hade lite rövaraffärer. Men han var ingen rövare, utan han var en uppfinnare väldigt mycket. Och hade gruvprojekt upp i Bergslagen. Mm. Alltså, hon växlade mellan Kaveltorp som de kom till i Bergslagen och utanför Kalmar. Ämteholms slott utanför Kalmar. Det tyckte hon var väldigt vackert. Och gruvhålen uppe i Bergslagen var väldigt fula, sa hon.
Mm.
Men det ballade med henne under de här barnaåren. Det är att vad hon liksom sökte sig till var ju ungarna i arbetarlängorna. Där hängde hon helt enkelt. För pappan var upptagen med jobb och mamman var väldigt... Hon hade issues, men hon var deprimerad och mådde inte bra. Men
blev hon inte också lite förälskad i någon när hon var väldigt ung?
Ja.
Skandalöst att hon då förälskade sig i någon riktig kämpe som farsan, brukspatronen, uppfinnaren med mera. Han var dessutom överbefälhavare vid Nya Kopparbergs skarpskytteförening, Johan Oskar Karlberg, pappan. Så det är klart att han inte ville att hon skulle vara ihop med någon skälm.
Nej, där var ju otroligt. Så att, och det fick hon ju i princip aldrig vara, utan det slutade med att de utsåg en. Löjtnant Björkman. Hon bodde hos mormor där nere i Småland.
Ja.
Men... Så den vackra löjtnant Björkman skulle det bli, men hon lyckades faktiskt säga nej när hon hittade en man som hon till slut hamnade hos.
Är det någon annan än jag som tänker på Sid Vicious och Nancy Spangen liksom?
Nej. Du följde mig aldrig in att tänka på dessa.
Men nu kan du inte ohöra det, eller hur? Det men säg det, punkunge. Ja, på ett jävligt positivt sätt, tycker jag.
Sanning.
Gustav Dahlström var gäst hos familjen uppe i Bergslagen.
Mm-hmm.
Han bodde hos pappan, hos familjen helt enkelt, som sagt, när han höll på med sina järnvägsbyggen där uppe.
Han var en kringresande kille, Gustav.
Han var det. Ingenjör, skicklig. Han var 21 år äldre än Kata Dahlström.
Mm.
Och han kom att... De trivdes väldigt bra ihop när han träffade henne. Och pratade mycket, hade skoj. Och hon föll verkligen för honom och han för henne. Så vad som hände var att hon... den här tuffa tjejen, hon sa, den som ni har utsett Björkman här, nej tack, jag har träffat min kille. Och det var Gustav Dahlström, och han var också uppfinnare. Han var kanske lite som pappan där. Hon kände kanske igen sig. För hon hade ju varit nyfiken på det pappa gjorde också i uppfinnare.
Ja, alltså det här,
på det mesta.
Gustav Dahlström är ju en person som egentligen är värd ett eget program här i våra drömmarstad, eftersom ju han var med och anlade de södra spårvägarna, va?
Mm. Det var han.
Och väldigt tidigt ute med ång, spårvagn och så vidare.
Mm. Han uppfann ju telegrafen, den som den som gjorde att det gick att telegrafera till tåg i rörelse.
Just det.
Den optiska, vad säger man så?
Det optiska är den som man ser.
Mm.
Alltså en annan typ av telegrafi används vid kuster mot fartyg och sådär.
Mm.
Och det är rent metalliska. För
det vet jag att han jobbade med.
Och såna saker.
Det vet jag att han jobbade med också.
Ja, okej. Okay. Det visste han, var kul. Han var mycket skicklig och de hamnade ju i Stockholm. Och vi älskar Stockholm. Och vi är väldigt glada att de hamnade där.
Ja.
För Stockholm är ju våra drömmars stad.
Ja, det är ju därför vi gör det här programmet.
Så att vi ska inte glömma bort det. För det är ju faktiskt så att det här landar ju någonstans i slutändan också.
Men vi får inte glömma att hon var faktiskt uppe i Stockholm lite tidigare.
Ja,
och där fick hon sig till livs en hel del liberala idéer.
Mm.
Och liberalt i de här sammanhangen, det är lätt att förknippa liberalt med Jan Björklund och så vidare. Mm. Men liberalt på den här tiden var ju ganska radikalt.
Ja.
Så att det hemmet som hon bodde i 2 år, tror jag hon bodde uppe i Stockholm, var ju den här familjen Karlstedt.
Just det var det. Mamman, han var faktiskt advokat. Han hjälpte pappan vid tvister med de här göteborgarna, Dickson och dem.
Ja.
Så,
men aktuarie kallade man
aktuarie.
Det är ett sånt härligt ord alltså. Ja.
Det är det verkligen. Mm. Och han var nog... Han dog sinnessjuk 2 år efter hon kom dit, men det viktiga där var hans fru. Mm. För hon hette Cornelia Blanche som ogift.
Mm.
Eller Blanche då. August Blanche. Inte Blanche som i kaféet, utan
nej.
Blanche.
Blanche.
Och han var ju en väldigt protesterande och... han var ju en Stockholms skildrare, men också en politiker, högljudd. Vad säger vi?
Folkets hjälte skulle jag säga.
Folkets hjälte på alla sätt.
En retoriker och någon som... Han blev helt enkelt folkets stämma under den tiden.
Mm. Ja, han var lite proggig också.
Ja, han skrev ju, som du vet också, väldigt många berättelser ur Stockholms perspektiv som ger en sån där gatukänsla.
Absolut. Ja, han beskriver... ibland så säger de att han beskriver lite väl mycket starka färger, men... Men det får en ju att förstå. Så får man skala lite färger själv. Och
han får det för oss. Något.
Ja, han får faktiskt det. Han dog ju tyvärr 5 år innan hon kom upp. Så hon hade aldrig träffat honom.
Nej, men det här kan ju låta som att... Hon var ju runt 18 års ålder va, när hon bodde i Stockholm i 2 år.
Hon var 15 när hon kom upp.
Ja, men därför att det var ju inte bara hon och... aktuarien
nej.
På August Blanche, utan det var ju ett helt gäng som hängde där, inte minst Hjalmar Branting faktiskt.
Ja, 12-åriga Branting träffar hon där, det är ganska läckert.
Det är ju mäktigt, men även sådana som Ellen Key och Carl Staff och sådana, alltså ett gäng radikala liberaler kan man kalla det för.
Mm, ja, det här är ju liksom under en tid då arbetarrörelsens politiska idéer börjar konkretiseras och växa fram till någon sorts liksom politiskt manifest.
Mm, mm.
Och det som ska liksom utkristalliseras sen i både i kommunismen och liksom hela vänsterrörelsen, men, och även socialdemokratin slåss ju här någonstans som tolkningsföreträde. Liksom. Mm. Det är en gryta som puttrar och kokar liksom, av olika former av liberala idéer. Och det går ju inte helt snällt till alla gånger när de här människorna som egentligen delar mycket värderingar och uppfattningar med varandra ska liksom försöka sortera ut vad som är vad och vad som är viktigast. Och så.
Mm. Jag tycker vi hoppar fram till att hon gifter sig med Gustav Dahlström. Ja. Det sker ju 1878. Va?
Ja.
Och,
76 trolovar de sig.
Ja. Gifte sig i Ljusnaberg.
Ljusnaberg.
Var ligger det någonstans?
Det är
där uppe i Koppar...
Ja, jag tror det.
Ja, det känns som det i alla fall.
Sen flyttar de ner till Småland, va?
De, framför allt så reser de ju runt väldigt mycket. Mm. Och jag har en känsla utav att deras kringflackande liv härdar Kata. Det vill säga hon vänjer sig vid att likt en rock'n'roll star dra från ställe till ställe.
Mm. Ja.
För där kommer ju hon ha glädje av senare.
Exakt, hon lär sig leva ett turnéliv. Liksom.
Exakt, och det är ju lite grann det man kommer minnas Kata för.
Mm.
Hur hon sen i sina politiska strävanden inte rädds att dra från stad till stad.
Det sägs ju att hon beskrivs ju som att hon det mest framträdande att hon reste runt oförtrutet genom landet via tåg, båt, släde eller spark.
Ja. Men det var ju
att det spelar ingen roll för henne. Det viktiga var att komma dit hon skulle och få leverera och säga, berätta det hon skulle säga. Som agitator liksom. Men det var också ett ord som liksom har fått en intressant betydelse.
Men vad säger det, Lis? För det stämmer. Men just det här, när hon själv valde att gå ut som agitator, det var lite senare i livet alltså.
Ja.
För att till exempel när hon kom ner, för mannen skulle bygga, de kom till Hultsfred. Och vad heter staden där omkring Tiggan från Låsa bandet kom ifrån, där de har visfestival?
Västervik.
Västervik, ja. De bodde helt enkelt i Västervik. Ja. För han jobbade med Hultsfred Jenny-banan då. Det är väl där, jag tror att, misstänker att det är där...
Jenny är alltså ett litet område i Västervik.
Stämmer.
Det får man, alltså...
Och Linus och Ville, det här är så läckert med henne. Direkt söker hon upp rallarna och kollar hur det är med dem. Och kollar vad hon kan göra. Mm. Och intresserar sig. Och det här är ju ett ärligt engagemang. Hon har sagt en gång i en intervju långt senare, Birgit Hedström intervjuar henne, varför blev du social agitator som hon ju sen kom att bli? Mm. PGA och sina erfarenheter. Jo, ser du, det var rallarna. Jag följde min man ut på hans resor som ingenjör under järnvägsbygget. Då fick jag se hur rallarna hade det. Och kände att jag inte kunde leva om jag inte fick göra något för att förbättra deras ställning. Jag måste rädda min själ, förstår du? Det var en drivkraft. Hon var, alltså, det tycker jag är intressant. För att det var också att hon... Det byggde lite på att hon själv inte skulle må bra lika mycket, först och främst givetvis på att andra skulle må bättre.
Ibland kan jag tycka att det är fel att lyfta fram det här att Kata var från borgarklassen.
Mm.
Så att det var på något vis starkt av henne att ändå föra arbetarnas talan.
Ja, det är ju snarare tvärtom. Arbetarklassen har aldrig kunnat föra sin egen talan. Det har alltid varit någonting som någon annan måste göra åt dem.
Ja, det är
en grundförutsättning.
En grundförutsättning.
Ja.
Och det är i regel... Så kom ju idéer om demokrati etc. ifrån adel och de som överhuvudtaget hade möjlighet att diskutera.
Ja, och lägga tid på att faktiskt förkovra sig.
Ja. Och jag tror också även Västervik har fått en annan betydelse här.
Mm. Ja.
Ja, men det kan tyckas märkligt att vi som egentligen ska röra oss på Stockholms gator plötsligt befinner oss i Västervik.
Ja.
Men Kata är ju en viktig person och en annan viktig person som faktiskt kommer från Västervik.
Exakt.
Nämligen Ellen Key.
Exakt.
Ja,
och där tror jag det har varit en inspirationskälla. Och där kan dessa ha funnit varandra.
Ja, de har ju funnit...
Alltså, det är som när du, Staffan, träffar någon från Luleå.
Jo.
Då bondar ju ni direkt.
Mm. Ja, det är absolut. Jag har en gång bott där. Jag...
Eftersom hennes man Gustav Dahlström drar från ställe till ställe så kommer de ju ändå i slutligen hamna i Stockholm.
Ja, det gör de.
Och där brukar det oftast beskrivas som att den här Gustav Dahlström är en fyrkantig, högborgerlig jävla stropp. Och att hon då måste i smyg börja prenumerera på Socialdemokraten och sådana saker. Men jag tycker nog någonstans att Gustav Mauritz Dahlström blir lite oförtjänt beskylld för att vara någon slags
att han skulle hållit henne tillbaka på något vis.
Därför att hade han varit en trög rackare så hade han aldrig gängat sig med Kata.
Absolut. Han tyckte nog hon var otroligt spännande. Och vad hon gjorde fram till det att han själv dog 1906 tyckte nog han innerst inne var otroligt intressant. Och jag tror att han innerst inne, kanske inte han kunde säga den här tiden, var stolt över henne.
Det tror jag. Det finns ju en känd anekdot om att Kata då ska hålla ett tal på första maj.
Mm.
Ja.
Och de här första maj-demonstrationerna, det är ju i vanlig ordning någonting vi har importerat ifrån USA.
Mm.
Men det blev ju en ganska viktig dag väldigt fort för arbetarrörelsen.
Det var väl en pandang till högersidans valborgsfirande med studentmässor och deras, att dagen efter kommer vi liksom.
Ja, det, om inte annat så blev det ju en lycklig slump att det kunde fungera som en sån.
Ja.
Men i alla fall så när hon då ska hålla det här talet så sägs det enligt myten att hennes man skulle ha stoppat henne. Så att talet fick läsas upp utav en fru Zeisnitz.
Ja, just det.
Och att fru Dahlström har fått förhinder. Oklart varför, vad som föranledde det här. Mm. Men hon ville i varje fall lyfta fram några saker. Hon hade två teman i det här talet, och det ena är kravet på en lagstadgad arbetsdag. Man höll ju på att prata om hur många timmar man skulle jobba så här vid den här tiden. Exakt. Det här är 1895. Och sen så även kvinnornas organisering.
Kata kom ju lite på kant med delar av kvinnorörelsen, och det var ju också lite rörigt, för det var en fråga om man skulle driva rösträttsfrågan och arbetarrättsfrågan parallellt, och vad skulle ha liksom företräde och så vidare. Och hon kom ju som sagt lite grann på kant med kvinnosakskvinnorna, just därför att hon ville inte att man i första hand skulle lyfta upp frågan om kvinnlig rösträtt.
Nej.
Innan man hade fått en allmän rösträtt överhuvudtaget.
Hon var lite orolig. Människan, ja. Alltså, människans förbättringar i största allmänhet. Hon tyckte att, som många andra också gjorde, vi måste vänta med att, för att titta på Pankhurst och de i England. Ja. De fick ju kämpa 60 år med kvinnlig rösträtt. De blev inte klara fortare än de lite lugnare svenskorna.
Nej, det man ofta glömmer bort, nu, om vi nu befinner oss här vid förra sekelskiftet, 1900 blank. Det är så jämnt och trevligt och bra. Då är det ändå så att vid den här tiden så var det väl näppeligen 5% utav befolkningen som hade rösträtt överhuvudtaget.
Exakt.
Och det handlar ju naturligtvis om den burgna klassen, alltså folk som har då kapitalet och sitter på då, som man då anser rätten att överhuvudtaget höja sin röst.
Ja. Eftersom man menade att de hade någonting, de faktiskt bidrog med någonting på det viset.
Tvåkammarriksdagen kom ju 1866. Ja. Innan dess var det adel, präster, borgare och bönder. Nu blev det adel och bönder.
Ja.
Och det blev inte så mycket bättre helt enkelt på många sätt. För att, och så hade man en inkomstgräns då för rösträtten.
Ja.
Och så det var otroligt olyckligt, för att Kata och hennes gelika, de såg ju resurser som var, hade handen för munnen.
Du kan inte hålla med handen för munnen när du ska prata med
dig. Jag tyckte det var alldeles
utmärkt. Men det var en rolig illustration. Så låter det när Staffan har handen för munnen.
Men 1900 blankt i alla fall, ungdomar. Så blir ju alltså Kata invald i den socialdemokratiska partistyrelsen.
Mm,
och därmed så är hon den första kvinnan i ledning för ett politiskt parti.
Mm.
Ja, det är hon. Hon var med i kvinnoförbundet. Men hon tyckte att det var lite lam stämning i kvinnoförbundet, så hon var ofta arg på de andra kvinnorna i socialdemokratiska.
Kata var ofta arg, punkt.
Hon var ofta arg, sen kunde hon också vara lyftande och berömmande. Hon sa själv att hon kunde vara ett lamm och en bock, alltså.
Mm.
Hon insåg det här, men insåg också att givetvis så är det en tillgång.
Och det är ju ofta här ordet agitator kommer in i bilden.
Ja.
Och ordet agitator, jag är lite kluven till det ordet, därför att det låter mer som om någon, så att säga, med sin höga stämma övertygar folk mer eller mindre verbalt med våld.
Mm.
Men vi får se det som att hon var en retoriker, och kanske hade hon...
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det där skulle jag säga då.
Ja, måhända hade hon en fin stämma även rent fysiskt. Mm. Men det är som agitator många pratar om henne. Och man får väl se det som positivt.
Ja, ja. Man får ju se det framförallt ur en historisk kontext. Det var så här liksom opinionsbildning bedrevs på den här tiden. Ja. Med folk som ställde sig på en liksom äppellåda och samlade folk runt omkring sig genom att högt stå och proklamera för eller mot en viss sak. Och elda upp folks liksom det allmänna medvetandets liksom åsikter och
ja, och det finns ju två sorters agitatorer tycker jag. Mm. En som sätter på lite för stora högtalare och vrålar på ett Adolf Hitler-aktigt sätt.
Ja.
Och någon annan som tjatar och säger bra saker. Jag ser lite grann Kata som sin tids Bob Dylan.
Det stämmer, alltså hon var det.
Och inte minst för att hon ger sig ut på The Never Ending Tour.
Nej, ja, precis.
Och en annan grej, alltså, det här stämmer för att hon var väldigt inspirerad av August Palm. Som startade helt enkelt Socialdemokratiska partiet. 1881 och så fram till 89. Så då kom han till Stockholm och startade upp där. Han var ju, socialdemokratin såg närmast som en sekt innan det blev ett parti med kongress och som vi är vana att se det idag. Men hon tyckte att han var för bitsk och för
hetsk,
smädande mot motståndare. Så, men hon ville bli bättre. Hon ville bli ännu mer intensiv men också mer balanserad. Så hon stod för balans. Till exempel så sa högerriksdagsmannen Jespersson så här: det finns ingen annan arbetslöshet än den som åstadkommits genom strejkerna. Och dem är arbetarna själva skyldig till. Kata Dahlström säger lugnt så här: man ska själv vara bra hjärtlös och ha lögnen till sin gud. Och tillika tro sig ha ett bra efterblivet auditorium för att våga komma med slika fräckheter. Säger hon låg.
'85 så flyttar ju familjen till Stockholm.
Ja, just det.
Och det är där egentligen Kata börjar delta i det offentliga livet och sådär. Mm. Och det är det som är ingångsporten till det som hon, när hon hamnar i socialdemokratin.
Ja.
Och anledningen till att hon flyttar till Stockholm den här gången är ju att Gustav har fått arbetet att anlägga Stockholms spårväg, alltså på södra sidan där.
Ja, det är så läckert tycker jag.
Och då gjorde jag att de också levde på Södermalm.
Ja. Här.
Där du födde uppvuxen.
Ja, precis. Ja, just det. Födde uppvuxen här på Mariaberget och Bastagatan.
Ja,
och hon jobbade här också.
Det var i den regionen som hon liksom på något sätt kom att engagera sig till i början.
Och hon jobbade på Katarina fattighus, eller barnhus.
Ja.
Där hon också såg ännu mer elände, blev ännu argare.
1901 så händer ju någonting inte bara för kvinnor utan för samtliga, framförallt för männen faktiskt, därför att då inför man ju allmän värnplikt.
Just det.
Och den här allmänna värnplikten är ju så att säga startskottet till det som ska bli den allmänna rösträtten.
Exakt.
Därför att då börjar man prata om att ska vi då som offrar våra liv för landet inte få rösta också.
Nej, och det är ganska rimligt egentligen när man tänker att man, om man säger att någon har har ett ansvar så måste ju för landet, så måste ju personen rimligen också ha ett mandat någonstans i andra änden.
Jajamensan. Och det här eskalerar ju runt 1902, så händer det ju grejer.
Ja, precis. Det är 20 april. Ja. Hur tänker du på
röststrejken? Jag tänker på, därför att då befinner vi oss i Stockholms stad.
Ja.
Och det här börjar ju med något slags fredligt möte som de har vid Liljanskogen.
Ja, just
det. Och där är du, som du nyss nämnde, August Palm är med och Hinke Berggren. Ja. Och det här är ju ingen liten grej. Alltså det är ju 30-40 tusen som samlas där.
Ja.
Och så småningom så blir det ju våldsamma kravaller i innerstan.
Ja.
Hon släpas ju, hon är en av de 70 personer som grips och släpas till arresten på Myntgatan.
Ja, och jag tror inte man ens kan föreställa sig idag vad det innebar. Därför att en tidning berättar ju om de här kravallerna, hur polisen hade klivit in hög med sablar alltså.
Mm.
Och någon hade fått sitt öra avhugget,
ja.
En näsa klufen, armen krossad och folk var ju blåslagna.
Ja, just det. För att inte tala om sönderskurna kläder och dylikt. Ja, naturligtvis. Men det här är ganska naturligt egentligen. Här kommer liksom polisen ridandes och gör kavallerichocker med dragna sablar. Och ja, vad händer då? De skiver ju upp folk som limpor där liksom.
Mm. Var det inte almar då? Var det folkets frihet man kämpade för?
Ja, och man måste ju också ställa sig frågan kanske så här, var det här särskilt lämpligt beteende av polisen? Men det är en helt annan fråga, och nu är inte de här och kan försvara sig, så jag tycker vi släpper det tills vidare. Men det är alltså 30 000 pers ungefär som har samlats vid det här, och alltså det är en riktigt bauta fotbollsmatch liksom, så att polisen känner sig liksom nödda och tvungna att kanske ta i lite med hårdhandskarna, det är kanske inte så konstigt. Och om det är därifrån bara var någon som kom undan med ett öra avhugget och näsa kluven och sådana saker,
ja, det
så tror jag man ändå kom ganska lindrigt undan. Men det här, det var en konfrontation som var väldigt onödig.
Man förstår ju att det krävs reformer.
Mm.
Och kanske krävs det till och med någonting radikalt som händer, som till exempel att kungen dör. Därför att vid den här tiden, alltså 1902 som vi betalar om, då är det ju fortfarande Oscar II som sitter och spelar orgel lite på fyllan.
på brott.
Ja, eller i Marstrand. Liksom.
Ja, och 1907 så bestiger ju Gustav V tronen.
Ja,
och däremellan så har vi faktiskt haft lite diskussioner kring unionen.
Ja, just det.
Precis.
Och där höjde Kata sin röst även.
Ja, vad var hon sa där?
Ja, men hon var ju väldigt mån om att Norge själva skulle få bestämma över om de skulle få...
Ja, och hon säger ju så här, låt unionen gå. Mm. Bron mellan arbetarna i båda länderna kan ändå ej brista.
Vad fanns det för alternativ innan hon gick ut och var agitator inom socialdemokratin? Jo, det fanns LO Smiths, arbetarnas ring i Stockholm, som ville ha förena arbete och kapital och bygga billigare bostäder, folkkök, kooperation. Oj, här börjar vi känna igen oss. Sparbanker och billigare brännvin. Det var det liksom, så att hon ville liksom ha det allt igenom bra och utan... vinning. Sen fanns det ju utilister, det fanns ju filantroper. Utilister är ju de som vill ha bort det religiösa.
Ja, men titta här vad som händer då.
Ja,
Gustav den femte bestiger Sveriges tron.
Mm.
Och samma år,
Oscar II är död.
Oscar II, och samma år så lägger ju han då, som blir statsminister, Arvid Lindman, hans regering, lägger då fram en proposition om allmän rösträtt för män fyllda 24 år.
Mm.
Och med proportionella val. Det vill säga att man får en röst var.
Ja.
Oavsett vad man har för resurser. Och det här godtas ju utav riksdagen och valmanskåren fördubblas.
Ja.
Exakt. Och så tror jag nog att det var skarpa ögon på utvecklingen då. Kommer de här människorna som nu har fått rösträtt, kommer de att kunna ta sitt ansvar och rösta rätt?
Ja.
Eller liksom förstå vad de gör? Och så visar det sig att det kan de ju.
Men
och de hamnade själva i riksdagen och så vidare. Man började se Andersson och sådana namn i riksdagen.
Men ska man sätta det här också i sammanhang, så är det så här. Sveriges befolkning är då närmare 5,5 miljoner. nu är istället för ungefär en halv miljon, närmare en miljon röstberättigade. Mm. Det är en av fem av Sveriges befolkning. Nu kan man faktiskt börja prata om en mer om en allmän rösträtt. För till och med idag är det ju så att folk som är omyndiga och för unga eller något, och sådana saker, de har ju inte heller någon rösträtt.
Ja, och man bör också, eftersom det tjatas mycket om det här året 1921, då införs allmän kvinnlig rösträtt, så får man inte glömma bort att ogifta kvinnor hade vid det här läget haft rösträtt ganska länge. Änkor hade haft det sedan ännu längre tillbaka i den besuttna klassen.
Men ensamma kvinnor som till exempel Fredrika Bremer, hon var tvungen att skriva till kungen för att kunna få ha en egen verksamhet. Så att ändå, det var väl si och så, men jag förstår Wille som du säger, det går inte att säga svart eller vitt här.
Nej, och jag menar just det där med, som du säger, med gifta kvinnor och rösträtten, det går faktiskt tillbaka ända tillbaka till vikingatid. Där gifta kvinnor hade ju också rösträtt vid ting och fick tala vid ting. Ja. I alla fall i egenskap av husmor. Liksom.
Ja, och man får ju se på vilken kvinna det är. Mm. Jag tänker på drottning Kristina hade ju en del att säga till honom.
Det får man ju säga.
Ja.
Men 1909 är ju ett gyllene år för kvinnorörelsen. För då händer det ju stora saker. Det börjar ju starkt med att Kata Dahlström då håller ett berömt tal den 14 januari. Det är då man ser de här bilderna på henne när hon står i vargskinnspäls. Och då är hon nere i Ronneby och pratar om den här valrätten till första kammaren. Hon beskriver det här med förmögenhetsrätten. Att det blir inte människor som röstar, utan det blir deras får, kor och hästar och penningpungar. Borgmästaren försöker ju stoppa det här talet.
Exakt.
Men hon fortsätter lugnt att prata, och några dagar senare så står hon inför rådhusrätten åtalad för att ha smädat riksdagen. Och det var ju för att hon så att säga uttryckte sig så finurligt.
1909 så Ellen Key fyller 60 år och Selma Lagerlöf vinner som första kvinna Nobelpris i litteratur.
Det är häftigt.
Jag tror hon var den första svensken då också.
Ja.
I alla fall i litteratur.
Ja, just det.
Ja.
Ryska revolutionen 1917 kom ju att dela och splittra det här partiet. För att hon ville ha lite mera action. Hon blev tillsammans med de här lite yngre krafterna som fanns i Socialdemokratins ungdomsförbund, bland annat Seth Höglund.
Ja, då släpper hon Hjalmar Branting-spåret helt enkelt.
Ja, hon tappar balansen lite grann, om jag får uttrycka mig så, och börjar brinna starkt för ryska revolutionen och brinner så pass mycket att av röken ser hon inte misstagen som begås där borta. Hon ser inte hur...
Hon säger ju faktiskt själv, hon tar ju väldigt tydligt ställning för bolsjevikerna. Ja. Alltså det som händer 1917 är ju att även i Ryssland har det ju delat sig i två delar.
Ja.
Och bolsjevikerna är ju lite tuffare.
Ja.
Det är ganska väsentligt här. Kata går med i Zimmerwaldförbundet som propagerar att arbetarna ska motarbeta kriget och arbetarna ska motarbeta de krigförande regeringarna. Hon menar att det är regeringarna som har startat kriget, men att det är arbetarna som får gå ut i kriget. Och det här är ju också väldigt tydligt kopplat till idén med att värnplikten i Sverige är liksom en demokratifråga i förlängningen. Här är det ju lite slippery slope för Kata, och hon blir någonstans, hon hamnar ju på ena sidan om något sorts val. Det är en vattendelare här som vi pratar om för socialdemokratin, och hon hamnar i den lite mer radikala, för henne ganska naturligt, delen då av det hela, som utvecklas till den svenska kommunismen och svenska kommunistpartiet. Och hon tar ju ställning för bolsjevikerna i då på många sätt, och i en rad pamfletter ger hon uttryck för det här, men hon säger ju faktiskt, och om man lyssnar på orden där, hur många fel och missgrepp de av de borgerliga socialpatrioterna och anarkisterna förhånade bolsjevikerna än gör, så är det de som vågar ta initiativ till socialismens förverkligande. Och hon tar ju ställning för just bolsjevikerna, men hon gör ju med vissa förbehåll. Hon menar ju att de begår massa konstigheter och fel och så vidare. Och det hon någonstans säger är ju enbart att trots allt så måste man ändå ge dem det, att det faktiskt är de som konkret har tagit en strid. Sådär. Men det här har ju någonstans ofta förvanskats till att, det, att hon någonstans kastar sig platt på marken som en matta för bolsjevismen. Och det kan inte jag hålla med om att det hon gör.
Hon sa ju att hon är en marxist med kristen tro. Och Tore Nerman och bolsjevikerna i Finland rasade ju fullständigt. Och halshögan är verbalt.
Ja, jag tror man får sätta saker och ting lite grann i perspektiv också i hur saker och ting utvecklade sig. Och dessutom lite grann med vad Kata har fått för betydelse efteråt. Därför jag tror nog att även bilder på henne iförd vargskinspäls där hon ser jävligt cool ut kan ha varit minst lika viktiga som det hon sa eller uttryckte.
Som en ikon, ja.
Och hur i Gösternamn ska man kunna veta på förhand vad det blir för resultatet av diverse revolutioner? Nej. Det är inte så lätt. Utan krafterna var ju att man ville på ett allmänmänskligt plan skapa någon form av demokratisk och humanistisk situation.
Ja, Kata kan ju inte liksom ikläda sitt ansvar för, vad ska vi säga, liksom Stalin och Pol Pot. Liksom.
Ja, det får hon väl på sätt och vis göra ändå. Därför att var man nazist på 20-talet eller 30-talet i Sverige så får man nog vackert liksom stå lite med svansen mellan benen idag och medge att det var inte helt 100% rätt.
Nej, men det är en annan, det känner jag verkligen är en annan fråga liksom. Och det tycker jag också att, alltså man kan någonstans sympatisera med eller vara intresserad av ur ett historiskt perspektiv framväxten av olika liksom politiska, även i så fall om man vill liksom nationalromantiken och nationalismen, utan för den skulle vilja liksom riktigt rätta in sig i ledet.
Jag som inte är lika brinnande politiskt intresserad som du, Linus. Jag beundrar mer att hon till exempel skrev lite böcker.
Ja, det gjorde hon.
Var bland annat en bok illustrerad av Vicky Andrén.
Ah, just det.
Sånt går jag igång
på. Ja, just det.
Sånt är coolt. Jag tycker att hon är cool för att hon tog så mycket kritik med rak rygg och lät det rinna av. När hon kom i sina oömma kläder till de här småstäderna så sa de som var fina kanten, nu kommer den där tattakärringen igen. Hon sket ju det.
Ja.
Och det, alltså
hon gav sig inte, och jag är också imponerad av hennes lite så här tjatiga, hon gav ju aldrig upp, och vilket ju så småningom, hon kallade sig för Prata Dahlström i en visa. Och det är en härlig eld som brinner i henne, och jag vill återgå till att hon var ute på The Never Ending Tour.
Ja. Hon var en rockstar.
Något som jag tycker är lite intressant är ju också att hon som övertygad kristen i hela sitt liv på äldre dagar kastar av sig det oket i någon utsträckning och sadlar om och blir buddhist. Som ju var på i ropet på den här tiden.
Och det sa Strindberg då i Furusund, det glömde jag säga. Läser jag det nu? Han sa det, läs gärna det kinesiska och det indiska. Så han tyckte hon skulle göra en George Harrison.
Mm.
Och det gjorde hon till slut också. Och det tycker jag är modigt.
Jag säger det, punkunge.
Ja.
Mot slutet av sitt liv så börjar ju Kata, hon skriver i ett brev till en vän att hennes fodral börjar gå sönder i fogarna. Det är lite rörande tycker jag på något sätt. Och återigen så...
Det var sorgligt faktiskt.
Jag menar, rockstar eller buddhist eller politisk agitator. Det är ändå en människa.
Ja, och jag tycker också att det finns ett väldigt hedervärt i att hon känner att hon faktiskt har slitit sig själv och sitt fodral så till den milda grad under sitt liv att det nu börjar släppa i fogarna.
Mm.
Alltså, det är ju ett erkännande av att även liksom jag måste ändå ta slut liksom.
Mm.
Och
vad sinnessjukt mycket hon hade gjort, alltså sinnessjukt i positiv bemärkelse. Hon hade gått på 1800-talet som liten eller som ung i gruvorna med ingen fattig, inte ska du lilla tösen gå ner i gruvan och bli smutsig, jag vill. Och hon besökte varenda gruva där i Bergslagen och åkte så långt ner som ingen annan privatperson hade vågat göra och kom upp sot i ansiktet och lycklig.
Mm. Ja, men det man får
hon
säga...
var med om så mycket fint.
Ja, men, det man får säga om Kata är ju faktiskt att hon gjorde det hon ville och det hon brann för hela livet. Och om man då på sluttampen är lite luggsliten och går upp i sömmarna så får man väl se det som ett välförrättat värv.
Ja, hon dör ju på Åsö sjukhus 1923. Och det är en vecka innan hon fyller 65. Det är väl ändå förhållandevis ungt får man säga i dessa dagar.
Ja,
nog 17 var hon utsliten. Men hon hedras ju. Så att genom ett vinterstockholm så är det ju en sån här lång marsch med folk med facklor som följer henne till den norra begravningsplatsen där så många andra utav våra Stockholmshjältar ligger idag.
Mm. Ja, verkligen. Hon hade, det var ju Strindbergsk uppslutning på hennes snöda. Mm. Men det var ju det helt enkelt. Mm.
Och numera så står hon ju staty i Norrköping.
Ja, Norrköping, precis. Med näven i luften.
Ja. Ja.
Och hon har ju en gata uppkallad efter sig i Hägersten.
Ja, precis.
Bonniers veckotidning, de skriver då att man må hysa vilka åsikter man vill om hennes samhällsskådning och läroinsatser.
Ja.
Men att det är en svensk märkeskvinna som har gått ur tiden.
Ja. Det är lite fint.
Det är lite tjusigt,
tycker jag. Och ganska på prick, tycker jag.
Ja. Hon fick ju 7 barn.
Mm.
Och jag vill bara lyfta fram att det är ju lite ironiskt att ett av hennes barn, Bengt Dahlström, barnbarnet Bengt Dahlström,
mm,
så småningom kom att sitta i riksdagen faktiskt här, mm, mellan 91 och 94 som nydemokrat.
Ja, det är väldigt speciellt. Och den äldsta dottern gifte sig Stiernstedt,
ja,
och blev alltså friherrinna.
Just, det var hon, juristen.
Lite annorlunda. Ja.
Och då måste jag ju liksom konstatera att uppenbarligen så får man ju säga att Kata var inte rädd. Men frågan är, älskade hon sina ungar?
Hon läste för dem, hon fick så mycket beröm i Stockholm av de andra kvinnorna för att hon utbildade dem själv och uppmuntrade dem till att leva och vara nyfikna. Så jag tror de här barnen hyllar ju henne.
Jag har en känsla av det också faktiskt.
Ja, men en hel del av det hon skrev alltså var ju riktat till barn.
Ja.
Det här med vår fornordiska gudasaga, just den där som Vicky Andrén hade illustrerat.
Mm,
egentligen så tycker jag vi borde hylla Kata genom att varför inte sticka ut till Hägersten och hennes lilla gata där och kolla om det finns någon lokal pizzeria där vi kan ta en.
Ja, det finns. Det är ju arbetarkvarter. Det är ju telefonplan där. Det är ju rena ramar.
Ja, ja. Välkommen till den moderna industrin.
Exakt.
Åh, det är hippa kvarter nu.
Ja, idag är det ju det. Nu är det ju det nya hipster söder. Liksom.
Ja, ja.
Det är absolut.
Men vad är väl mer lämpligt än att på nya hipster söder så finns det en gata som är döpt efter Kata Dahlström?
Exakt.
Ja, det är häftigt.
Alltså, historien, handikapp-historien i det här fallet.
Ja. Vi tackar er för att ni har lyssnat på detta program.
Mm.
Och vi ses snart igen.
Ja, och vi är Wille Crafoord.
Staffan Lindfors.
Och jag heter Linus Eklund Adolfsson.
Och vill ni också, liksom oss, hylla Kata genom att sticka ut till hennes gata i Hägersten så hittar ni den, alltså Kata Dahlströms gata på hitta.se.
Mm.
Vår samarbetspartner. Och Karlssons böcker vill vi även tacka.
Ja.
Vi ses.
Tack för den här gången. Trevlig vår.
Sigge, kan du minnas Norrmälarstrand från sura vetravarsdag? Minns du breder, högar av sten och sand och kajen, vilket liv det var? Minns du...
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.
Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.